Sandnejlikor är målet för veckans utflykt i vår serie Det rara Skåne. De väldoftande blommorna har krav på sin miljö och finns bara längs den kalkrika och sandiga skånska ostkusten. Ekolog Carina Wettermark på biosfärkontoret Kristianstads vattenrike tar oss med genom tallskogen på Rinkaby skjutfält, alldeles vid havet norr om Åhus.
Jag tycker det här med tallskog och sommar, det är liksom sommar för mig, den där doften av lite varm tallskog. Mm.
Nu ser vi havet i alla fall.
Nu ser vi havet, där kommer det. Det ser inte sådär väldigt varmt ut idag.
Nej, det är gråblått liksom där.
Inte riktigt inbjudande. Men här tycker jag är en jättehärlig plats. Med alla dessa väldoftande nejlikor.
De är som små stjärnor med lite fransiga i kanterna. Men det som framförallt är det där typiska, det är ju den fantastiska doften. Du får sticka ner näsan.
Ja.
Redan Carl von Linné, han beskriver de här när han var på sin skånska resa här 1749. Och då, man visste inte riktigt vad det var som doftade. Man trodde att det kanske var lavendel eller körvel som på de spanska fälten. Men då var det sandnejlika i mängder. Det var, växte liksom drivor så här ute då. Och riktigt så mycket har vi inte kvar idag. Men man kan få en liten känsla ändå här att det har varit mycket mer. Nu har man byggt på många av de här områdena och så här i Åhustrakten. Och på andra håll också i Skåne där man har sandnejlikan. Men det är en sån riktig karaktärsart som vi har ett särskilt ansvar för i Sverige. För det är en EU-art, en habitatsart.
De växer liksom i tuvor då, ja. En dryg decimeter höga eller så.
Precis. Och det kan bli rätt så gamla de där tuvorna. Och sen så vad som är viktigt då runt omkring så behöver det vara lite bar sand och lite luckor i gräset för att de här små fröna ska kunna gro. För det är ju pyttesmå frön. Så det ska kunna bli nya plantor så måste det vara lite grann som vi har just här. Att det är lite bar sand och lite fläckar. Och här kan man ju faktiskt säga här då, här ser du det små hål. Det kan mycket väl vara en litet bi som bor här.
Det är en liten sandhög där med ett hål i mitten.
Ett litet hål i mitten bara. Ungefär kan vara myror också. Men det kan se ut som sådana här hål efter man lite går med stavar, du vet. Sådana här. Och det är små bin, solitära bin som till skillnad från tambi som bor i kupor så bor de här i egen kupé i marken. Har egen våning.
Och de är nödvändiga då för att nejlikorna ska överleva?
Nej, det är de inte alls, utan det är mer att de också trivs i det här sammanhanget. Några djur som är väldigt bra för nejlikorna, det är faktiskt kaninerna.
Så?
Ja, precis.
Annars så man kaniner gör mest skada.
Ja, nej, men kaniner är väldigt bra på att gräva. Och gräver upp och får upp den här lite kalkrika sanden. För på grund av försurningen så har ju den kalkrika sanden kommit lite längre ner i backen. Men kaninerna kan ju gräva ganska djupa hål och vara väldigt aktiva och så. Så de gör faktiskt en väldigt god nytta i de här sandiga kalkrika markerna.
Vi sa aldrig, de är vita de här nejlikorna.
Ja, de är vita. Kan vara lite svagt mot rosa på vissa ställen. Så. Men oftast är de så här vita och sen så är det lite rosa-violett kan man väl säga ner på innan det fäster över den gröna skälken då.
Och så har de smala blad.
Smala blad, ja. Lite grågröna i bladen.
Runt omkring här bland de här vita tuvorna växer en massa små gula blommor också.
Ja, det är ju gulmåra. De doftar också väldigt, väldigt gott. Det tror jag också många förknippar med sommardoft. Och vad vi också har här som kanske inte ser så väldigt spännande ut sådär, men det är faktiskt ett väldigt ovanligt gräs. Ser du att här är vissa gräs som är här lite mer grågröna. Väldigt smala blad.
Mm.
Till skillnad från den mer vanliga gröna gräsfärgen så. Det är också ett sånt här kalkgynnat sandsteppsgräs som heter tofsäxing. Som trivs i det här precis samma miljö som sandnejlikan. Sen skulle jag vilja slå ett litet slag för en annan osart. Kan jag göra det?
Ja, visst.
Ja. Du ser en liten violett blomma där borta med lite gula blad längre ner.
Mm.
Det är pykvete. Och det är djävulens vete, det är därför det heter pyk då. Och man tror ju att, vissa säger i alla fall att det har kommit in som ett ogräs. För Åhus är ju ett hamnsamhälle. Så att det har kommit in från andra länder då, och var faktiskt ett besvärligt ogräs. Därför att det beskrivs också av Linné faktiskt att om man fick in det i sina åkrar och sen då smakade mjölet beskt och illa och brödet kunde bli lite blåaktigt. Så det var ju verkligen ingenting att rekommendera. Men jag tycker de är fantastiskt tjusiga, de här små och rätt så liksom kompakt växt och lite härlig att känna på oss och så. Och det är typiskt för Åhustrakten här skulle jag vilja säga. Den här lilla violetta, cerisvioletta kanske man kan säga att den är då lite gult i.
Men du, här är det bara en massa sand, men det här är väl fortfarande vattenriket?
Ja, precis. Vattenriket är nästan hela Kristianstad kommun faktiskt. Så vi brukar säga att det är från det allra blötaste till det torraste torra då. Vi jobbar alltså även med sådana här riktigt snustorra områden då. Som det är just avsaknad av vatten som gör att det är så unikt faktiskt.
Här blir det aldrig blött.
Nej, det blir det inte.
Det är lite högt också.
Ja, här är mycket sanddyner. För så här har ju under årens lopp, så innan man då planterade tall och stranddrag och så har ju vinden transporterat sanden och byggt upp sanddyner, rätt så mäktiga sådana på sina håll här. Så, men blött blir det inte. Det är väldigt väldränerad jord. Och jag skulle vilja säga att i de här trakterna så har vi också fler soltimmar än om du jämför med inne i Kristianstad. Så ofta så kan det regna inne i Kristianstad, men här regnar det sällan. Och ännu värre är det nästan ut mot Ripa skulle jag vilja säga. Där är ännu torrare.
Att de här sandnejlikorna då är sällsynta, beror det på att just den här sandmiljön är sällsynt eller finns det något hot mot dem?
Alltså det är både att de ska vara sandigt och kalkrikt, så det är den där kombinationen som då är lite knepig. Och hotet är just att man faktiskt använder markerna för lite, att det är för lite djur ute och beta. Och här alldeles intill så ser du att det blir lite högre, mer mörkgrönt gräs och så där, det är lite mer näringsrikt. Och då har sandnejlikan ingen chans, då kvävs den. Den behöver ha att det är rätt så gles vegetation och så det är ett bekymmer. För ofta så kommer det in sånt här knylhav och är det ett ungefär meters högt gräs som trivs när det blir lite mer näringsrikt.
Det är de här vipporna man ser överallt.
Ja, precis. Ja, inte överallt, riktigt så illa är det inte.
Men absolut,
det är inte alla utav dem, men en del utav det är det. Och det är ett bekymmer, så därför ibland så får man alltså gå in med åtgärder och ta bort detta. På vissa områden här så har vi då slagit och samlat gräs och sen plöjt upp markerna. För många av markerna, kanske inte just här ute vid kusten men lite längre inåt land, så bedrev man ett vandrande åkerbruk. Man kunde inte odla åkrarna varje år för det var för magert, men man kunde odla upp dem med vart 7-8 år kanske. Var det jättemagert så var det kanske bara vart 20 år. Och så fick marken där mellan ligga i träda och samla näring då. Men det är så, därför har vi faktiskt efterliknat det där lite grann på vissa håll här med Åhus infart och så faktiskt, för att få tillbaka den vegetationen.
Och det klarar nejlikorna av?
Ja, det skulle jag nog vilja säga. Nu är det inte så mycket nejlikor där, men de behöver mer att det är lite områdning i sanden. Något annat som är ett hot det är de här tallplantorna. Du ser här har vi då, de är har ett par år på nacken, vad kan det vara, 1,20 meter höga kanske. Mm. Och just nu ser de inte så farliga ut och sådär då, va? Men de växer ganska snabbt när de väl har fått fäste. Och då skuggar de ut de här små nejlikorna och den här sällsynta sandsteppsvegetationen. Så de bör man faktiskt dra upp.
En älg kanske skulle göra lite nytta här.
Ja, precis. Det kanske skulle vara någonting. Ja. Ja, de är inte så vanliga just här. Det är nog någon enstaka bara.
Men kan man släppa djur på bet? Överlever nejlikorna det?
Ja, det gör de. Sen är det klart att får är ju väldigt finsmakar och så, men absolut. Hellre att används än att betas och sköts än tvärtom. Vi har till exempel marknadsplatsen i Kivik där det också finns sandnejlika. Och där är skötseln att det är marknad med en väldig massa besökare årligen då, som sliter på marken och trampar och sådär och så. Och därför har klarat det så bra här där vi är just nu. Det är just därför att här är många människor som rör sig i det här området. Promenerar, rastar hunden och badar och sådär. Och även att militären har övningar har också stor betydelse.
Är de fridlysta? Får man plocka?
Ja, fridlysta. De är inte fridlysta så, men man får inte plocka dem. Det är som sagt, det är en sån här EU-art, så de är skyddade av habitatdirektivet. Så vi har faktiskt gjort ett litet försök just för att hjälpa Sanna i Lyckan här i Åhus i fjol och även delvis i år. Där vi fick ha tillstånd för att plocka, samla in frön och driva upp plantor för att förstärka. Och då har vi då, det är alltså frön, lokala frön som vi då vill förstärka. För det finns ju människor som har faktiskt stannat kvar i sin trädgård. Där har det sett ut så här innan man byggde hus och bredde ut villamattorna. Och många vattnar och gödnar sin gräsmatta och då dör sannolikerna direkt. Men de som har lite mer, ja vissa tycker att den är slarvig men jag tycker att den är väldigt bra trädgårdsskötsel. Som är att man låter det få vara lite naturlig vegetation. Då har sannolikerna klarat sig kvar där faktiskt. Så det är en del som har riktigt fina tomter här inne i Åhus.
Perfekt trädgård för den som är lite lat alltså.
Ja, precis. Du kan bara få krafsa lite med rävsand ibland för att skapa lite barsand.
Men du sa att en EU-växt, betyder det att den inte finns på andra håll i EU? Att EU vill att den ska finnas kvar just här för det?
Alltså vi har ett särskilt ansvar för den. Alltså sannolikan finns på andra håll också men den är inte vanlig alltså. Så därför så, det finns ett antal sådana arter som är skyddade av det här habitatdirektivet. Men i Sverige så är det ju här i våra trakter som den finns där det är lite kallkrikt och så.
Sen undrar man ju om man nu ska vara väldigt krass. Vad händer om den dör ut? Har den någon praktisk nytta eller bara att den är vacker och luktar gott?
Nej, det är väl som mycket annat att så tänker man med många arter att vi vet ju ibland för lite om dem. Det är ju därför man egentligen ska försöka ha kvar så mycket som möjligt. För det, med kunskap framöver så kan man ju lära sig mer om vad vi kan ha inom hälsomedicin och så, hälsokost och sådär. För så är det med många växter att det kan vara lite mycket nytta som vi inte känner till just idag. Men man kan lära sig det om 20 år kanske eller så.
Är det några insekter som är beroende av att den finns? Eller den snarare beroende av?
Ja, det är väl kanske inte, det är inte så med Sanna eller kanske någon som är beroende av den så. Men sen är det säkert de som är här och äter här och tar vara på nektar och pollen och så. Det finns andra växter som har sådana där spännande samband mellan varandra. Och det är ju backtimjan som också är en liten växt som finns här. Inte på pricken där vi sitter just nu men vi flyttar oss några meter så kan vi säkert hitta den. Det är en liten violett timjanväxt som doftar starkt utav timjan. Så ibland när man är ute och går och särskilt då nu på sommarkvällarna och så kan man känna en svag härlig doft utav timjan. Den har ett samband med en liten fjäril som heter svartfläck i blåvinge. Så det finns sådana samband i naturen. Vi kanske ska se om vi hittar någon liten timjanplanta.
Ja. Den kryper på marken.
Ja, den är ju sån här väldigt tålig. Den har ju anpassat sig till det här med den, att det är magert och torrt och ofta blåsigt också som torkar ut och marken och stressar växterna. Men den klarar det bra. Och den klarar ju också tramp väldigt bra.
Här blommar timjanen riktigt bra.
Ja. Jag tror faktiskt att jag har varit ute och träffat människor som de faktiskt tar och använder den i dressingar och sådär. Man har lite kall gräddfils eller crème fraîche-sås och så kan man, ska man kunna använda timjan till det och sådär då. Så det kan vara väl värt att prova. En annan liten växt som också trivs här är ett gräs som heter vårbrodd. Som är egentligen det som man förknippar med hödoften. Alltså det som egentligen luktar hy kan man säga, sommardoften hy. Och det är, om man gnager på den så smakar den lite grann som de här Dixie-kolorna, om det är någon som kommer ihåg hur de smakade längst ner. Ett par sådana strån ger väldigt god smak till snapsen. Så vårbrodd heter det lilla gräset där då, som också är på de här lite magrare markerna.
Och sagt, det är helt okej att ut och plocka både timjan och gräs.
Ja, det kan man. Här är inget naturreservat här eller så heller, så det går bra. Ja, här ser du, här flyger små steklar, alltså små bin och så, över de här små öppna sandiga. Det är väldigt glest och där är en liten humla som är och besöker den gula fetknoppen här och provianterar lite grann. Och så kan man se att det är såna här små hål i marken där de då gräver sina hål och har sina bon och så. Så för här är det lite glest med gräs och växter så här trivs insekterna väldigt bra.
Hur långt ner finns det där boet då? Men det måste ju vara en håla sen under som de bor.
Ja, det är lite olika. Så vissa av de här lite större, de kan ju gräva så en 20 upp till 30 cm ner. De här lite större steklarna, andra har lite ytterligare bon. Så det är lite olika beroende på vad det är för sort och så.
Jag tänkte det måste vara riskabelt. Det kommer någon och kliver på taket. Alltså.
Ja, nej, men det är väl förhållande. Det verkar som att det är en strategi som fungerar. Så hade man inte fortsatt. Man kan liksom se på våren så hur bina de patrullerar. Om det är en sån här sandig stig så kan man se hur bina patrullerar över den här sandiga stigen och liksom letar efter lämpliga boplatser och sådär. Och så ser det rätt roligt ut att de flyger liksom i sick och säck över små sandiga markvägar och stigar och så. Här går vi bland timjanplantorna här nu då ju.
Ja, det luktar fantastiskt.
Ja, den är ljuvlig. Så den tillsammans med sandnejlikor och den här solvarmtallen, kan det bli så mycket mer sommar än så?
Carina Wettermark på Kristianstads vattenrike guidade i de sandiga markerna på Rinkaby skjutfält. Reporter var Birgitta Fredén. Och på vår hemsida skanestaltidning.se finns en länk till ett bonusinslag där Carina berättar om tallskogen som planterats på sanddynerna och om flera av de spännande insekter man kan hitta i sandsteppsområdet.